Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö, 91,4 MHz. Idag ska vi prata om miljöbilar och försöka utröna vad som är ett bra miljöval när det gäller bilköp. Med mig har jag Mattias Goldman som på nätet sägs vara mäktigast i hållbarhetssverige. Men du får presentera dig själv.
Tack så mycket, vad roligt att få vara med och vilket viktigt tema vi ska prata om. Bilen är ju en stor del av våra utgifter och vår klimatpåverkan. Jag är nu hållbarhetschef på Sweco som är Europas största tekniska konsultföretag och som jobbar väldigt mycket med omställningen till hållbar mobilitet. Och tidigare har jag just utsett det mäktigaste hållbarhet i Sverige. Jag har varit talesperson för gröna bilister och mycket annat som har att göra just med den här omställningen som vi ska prata om idag.
Ja, jag fick tips om dig just från gröna bilister. Och men när jag då är ute efter den här bästa miljöbilen, hur bra den är för miljön. Men vi kanske ska först klargöra vad ligger problemet med att köra bil och kontroversen med miljön.
Ja, men man kan väl börja med att säga att liksom i vår vardag så är ju huvuddelen av problemet för miljön och klimatet på bilen. Det är längst bak på bilen, helt enkelt. Det är avgasröret. Det där koldioxiden kommer ut som förvärrar klimatförändringarna. Det där de lokala luftföroreningarna kommer ut som förvärrar astma och allergi och är problem för växtligheten och mycket annat. Men sen är ju bilen också, tror jag många lyssnare känner igen sig i, ett problem för plånboken. Det är helt enkelt vår största kostnad i hushållen. Boendet kan ju vara dyrare men det brukar öka i värde, men alla vet att bilen minskar i värde. Och sen, inte minst i Stockholms förorter och Stockholms närregion, så ser man hur otroligt mycket plats bilen tar. Alltså de fysiska barriärerna som skapas av bilens vägar och otroligt mycket utrymme man skulle kunna använda till något annat. Så att bilen har otroligt många fördelar, men det sätt som vi använder bilen har skapat problem i nära och fjärran.
Ja, för de flesta blir det väl då en fråga om klimatet, alltså det makroperspektivet som bekymrar oss mest. Men jag tänkte så här att jag är inte ute efter att göra reklam för något speciellt bilmärke, utan man pratar ju om ett flertal olika biltyper, alltså hur de drivs framåt.
Precis.
Och den sorten eller den biltypen som du uppfattar som det bästa miljövalet totalt sett på något vis. Det finns då ett stort antal, eller 5, 6, 7, 8 stycken olika typer av bilar. Och den som är väl kanske på ropet just nu, det är väl elbilen. Men där pratar man ju också om hybrid och laddhybrid. Kan du klargöra skillnaderna?
Det stora och viktiga steget för klimatet, men också för luftkvaliteten i våra städer, är att lämna de fossila bränslena bakom sig. Fossil, bensin och diesel.
Du menar med fossil, det som tas upp från underjorden?
Just det. Och det är oljan och som den omvandlas sen till bensin och diesel. Och då är du helt rätt ute att det finns ett antal olika alternativ till detta. Många av oss känner igen sig några år tillbaka etanolbilar där man använder restprodukter från jordbruket och skogsbruket för att göra bränsle. En hel del av oss har säkert bara idag spolat i toaletten eller slängt grönsaksavfall eller liknande som blir biogas och som drivs som många av våra bussar och en del bilar också drivs på. Och sen kommer det som du är inne på, eldriften. Där man ju då kan ha en bil som bara går på el, alltså en ren elbil som inte har något annat framföringssystem. Man kan ha en bil som har en förbränningsmotor för det mesta på bensin tillsammans med el, som då är en laddhybrid. Och då kan den laddas och köra några mil på el. Och man kan ha en bil som har ett litet batteri som avlastar förbränningsmotorn, men det där batteriet laddas bara av förbränningsmotorn och när man bromsar. Då är det en hybridbil men inte en laddhybrid. Och det där kan vara förvirrande för många förstås, så det är bra att ni har ett radioprogram om det. Men liksom, tumregeln är att ju mer du kan köra på el, desto bättre för klimatet och desto bättre för den egna plånboken. För att elen är ju mycket billigare än bensinen och dieseln.
Ja, men har man inte ett problem där då? Vi ser, nu börjar elbilar säljas. Mer och mer och mer och mer. Ser infrastrukturen ut att klara av det här? Alltså att förmedla elen till min laddstolpe om vi är många som slåss om elen?
Infrastrukturen är ju jättespännande. När bensinbilarna kom, så köpte man ju bensin på apoteket i små flaskor och hällde i bilen. Och så småningom så växte en infrastruktur fram, och den växte ju huvudsakligen fram med mackarna. Därför att det fanns ett kundunderlag, det fanns en vilja att köpa. Och när man nu skaffar en elbil så ser vi att det växer fram laddlösningar för allt ifrån den egna bostaden, en laddbox man sätter, till bostadsrättsföreningar och hyresföreningar som i garaget sätter upp laddplatser och därmed också ökar värdet på fastigheterna. Till laddare i gatumiljö som laddar sakta, och laddare som när jag var uppe och åkte skidor häromsistens, laddare som kan ladda snabbt så att man får full tank, så att säga, fulla batterier under tiden som man käkar sig ett mål på hamburgerkedjan. Och allt det där kräver ju el i backen. Och den där elen i backen är ju inte helt enkelt om alla vill ladda exakt samtidigt. Men som tur är så vill de flesta av oss ha en fulladdad bil på morgonen. På natten använder vi inte bilarna så mycket. Och då har man gott om tid på sig att låta bilen ladda på sakta. Och då blir inte det här något stort problem. Dels därför att elen räcker och blir över på natten. Och dels därför att marknadskrafterna är i rullning nu. För var och en som skaffar en elbil så blir det mer intressant för de olika elbolagen att se till att lösa problemet åt oss.
Man brukar ju prata om batteriet som ett miljöproblem när vi pratar elbilar. Och jag har sett ruggiga siffror, jag vet inte om det är partsinlagor och så. Men någon sa till mig, det kom ut för 4-5 år sedan på KTH, alltså Tekniska högskolan, någon rapport om ett större bilbatteri som man ska komma 30, 40, 50 mil. Det motsvarar, alltså att tillverka det batteriet motsvarar 10 000 mils bilkörning med fossilbil. Ligger det någonting i det eller bara elakt förtal?
Både och. Det är ju helt klart så att ett batteri har en stor klimatpåverkan att ta fram. Ett batteri i en elbil väger flera hundra kilo, så man kan ju lätt förstå att det där togs inte fram utan att det påverkar klimat och miljö. Dessutom finns det till exempel kobolt i de här batterierna som tas fram i gruvor i Kongo. Och blundar vi så kan vi nog se att det där är inte de bästa arbetsförhållandena i världen. Så där gäller ju som i övrigt med bilar att väldigt många av oss skaffar ju en bil som är mycket större än de behov vi har. Vi ser folk som åker omkring helt själva i de här jättestora stadsjiparna i våra innerstäder. Och många skaffar nu också elbilar med mycket längre räckvidd än man behöver. Om man till vardags kör 3, 5, 15 mil. Varför då köpa en bil med ett gigantiskt batteri för 60, 70, snart 100 mils räckvidd? Då får man ju både en onödigt dyr bil och man får en onödigt hög klimatpåverkan av att bilen tas fram. Samtidigt ska man komma ihåg att elbilen är ju lite dyrare än bensinbilen att köpa. Och sen mycket billigare att köra. Och den är dyrare att köpa just därför att batteriet är dyrt. Och det betyder att den dag som elbilen har tjänat ut så kommer inte de här batterierna att liksom hamna på tippen eller hamna i Östersjön eller någon annanstans, utan de kommer att återvinnas för att de är värdefulla. Inte egentligen av miljöskäl utan av plånboksskäl. Så det betyder att den här oron för att det är väldigt stor påverkan av att göra batterierna, ja, men delvis är den sann, men till stora delar så har man igen det för att det här batteriet kommer att återvinnas om och om igen. Och vår egen svenska stolthet, de här Northvolt som ska bygga batterier, de ska göra nya batterier av gamla batterier. Alltså finns en cirkulär modell därför att det är så lönsamt och dyrt med batterier.
Jag glömde bort, du pratar om el i backen. Vad menade du med det?
Ja, förlåt. Vad bra att du tar upp sånt som blir liksom lingo och snack för oss som håller på med det här hela dagarna. Om man tänker sig att väldigt många elbilar samtidigt ska till Åre från Stockholm och åka skidor, då kanske de också vill ladda ungefär samtidigt. Och de vill ladda snabbt, det vill säga de vill ha in mycket el i sina batterier på kort tid. Medan de käkar så ska bilen laddas fullt. Och då är det klart att då räcker det inte med ett vanligt litet hushållsuttag, utan de måste vara kraftiga kablar i backen. Och det finns på många håll. Alltså på bensinmackarna finns det redan, för de driver också en biltvätt och mycket annat. Och i samband med våra snabbmatskedjor längs vägarna finns det också, men överallt finns det inte. Utan här behöver det byggas ut ganska snabbt. Och vi ser en del bilmärken som tar ansvar själva och säger att du har garanterad laddplats hos oss när du skaffar en av våra bilar. Och andra som mer tänker att det här kan väl marknaden lösa. Men det håller på att lösa sig.
Men om man vill vara lite positivt lagd, då skulle man kunna säga att det här skapar också arbetstillfällen. Det ska ju grävas ner.
Precis så är det. Det är spännande både med elbilen och utbyggnaden av laddinfrastrukturen, och också biogasen och biodiesel och etanolen skapar jobb i jordbruk och skogsbruk. Medan de fossila bränslena, de har vi ju inte alls i Sverige. Och när man tankar fossil bensin och diesel så tankar man till nästan hälften Putin. Alltså nästan hälften kommer från Ryssland. Och jag tror många av oss känner en viss tveksamhet eller värre än så av att skicka någon hundring per full tank till Putin. Och det slipper man ju om man tankar svenskproducerad förnybar el.
Du, vi hoppar då till någonting som jag har stött på som heter bränslecellsbil. Mm. Vad skulle du säga, vad är det för någonting?
Ja, i Sverige i december så var var tredje ny bil var laddbar. Så omställningen till elbilar går snabbt. Sen så finns det då bränslecells- eller vätgasbilar. Det har sålts i fjol, tror jag, ett drygt 20-30 bilar, någonting i den stilen. Så det är en väldigt mycket ovanligare teknik än så länge. Och den är ovanlig framförallt därför att bränslecellerna kräver vätgas som är väldigt dyra mackar. Om man tänker att en snabbladdare för elbilar kostar ett par hundratusen så kostar en mack för vätgas ett par miljoner. Och det gör att vi i Sverige har, beroende på om man räknar, 4, 5, 6 vätgasmackar än så länge bara. Och då blir det inte jätterelevant för de flesta av oss om man inte råkar just bo och alltid köra i närheten av de här mackarna. Men det är häftigt. Därför att vätgasbilen, den tank, eller bränslecellsbilen, tankar man då med vätgas som i själva bilen omvandlas till el som driver bilen framåt och vattenånga. Man har ett avgasrör men ur det kommer bara små droppar vatten. Och det där är ju fantastiskt vackert att kunna tänka sig en så hållbar produkt om man gör den här vätgasen förnybart. Och det är också häftigt att vätgasbilen behöver man inte ladda i upp till en timme om man snabbladdar som elbilarna eller över hela natten om man långsamladdar, utan man tankar full tank vätgas på 3-4 minuter.
Men som sagt, det kan bli en ganska lång resa för att tanka.
Det kan det bli. Och nu har vi i Stockholmsregionen en mack som är på Arlanda för vätgas. Den finns det i Göteborg, i Mariestad, i Sandviken, i Malmö. Och då tror jag listan är slut. Så det gör ju att för de flesta av oss är det inte superrelevant. Men taxi börjar snegla på det. De kan få alltid det på Arlanda varannan dag eller någonting i den stilen. Och då funkar det fint.
Då hoppar vi till vad vi kallar gasbil. Mm. Man pratar om alltså, fossilgas eller naturgas och så biogas.
Just det.
Kan samma bil köra på bägge gaserna eller?
Det kan den, och det är det fina i krocksången att det formellt sett är metan. Och metan kan då framställas fossilt på samma sätt som oljan, bensinen och dieseln. Det ligger i backen sedan hundratusentals och miljontals år. Eller kan man göra det förnybart av hushållens organiska avfall. Slammet i reningsverken, jordbrukets gödsel och så vidare. Och när man gör det förnybart. Och 95% av det man kallar fordonsgas i Sverige är förnybar biogas. Då är klimatpåverkan ungefär lika liten som för elbilen faktiskt. Och sen kan man ju tycka att det är rätt häftigt att det där bananskalet som jag slängde i morse, det driver stadsbussarna och biogasbilarna. Så man sluter kretsloppet lokalt.
Om jag skulle åka och tanka gas, är det märkt någon naturgas eller biogas? Eller står det bara gas?
För det mesta står det fordonsgas, men det nationella snittet är nu nästintill 95% biogas. Av det enkla skälet att det där är en rest som vi annars hade slängt. Och så plötsligt nyttjande gör man den. Men, och det roliga är då att om man har en biogasbil i Sverige och så åker man kanske på semester utomlands. Ja, då tyvärr så är det naturgas i Tyskland till exempel. Huvudsakligen naturgas. Men det är fortfarande en klimatnytta jämfört med fossil bensin och diesel. Och det är inte så många tror en bil som bara går att använda i Sverige. Utan den går att använda i stora delar av Europa. Finns ett välutbyggt nät för fordonsgas.
Om vi då hoppar till det här vi har nämnt lite grann, etanol. Och jag har också stött på metanol, att man kan driva det med metanol. Kanske inte samma bil, men antingen en metanolmotor eller etanolmotor, eller?
Etanol och metanol är ju två olika sätt att med alkohol driva en förbränningsmotor. Etanol känner nog många till, för det var så omställningen av bilparken började. Och det var så Sverige var snabbast i världen att ställa om från fossilt till förnybart. Och av våra ungefär 3500 mackar så har ungefär varannan har etanol E85. Nu finns det inte mycket till nya bilar som går på etanol, men 250 000 bilar som är begagnade där ute finns redan. Och etanolen gör vi då av jordbruksrester, rester från skogsbruket och så vidare i Sverige och i Europa. Med gott och väl halverad klimatpåverkan jämfört med att köra fossilt. Och det är spännande också att regeringen säger nu att befintliga bensinbilar, för det är lätt hänt att man bara pratar om de nya bilarna. Men ska vi klara klimatutmaningen och så ska det här vara relevant för alla de som inte har råd att köpa en ny bil. Då kan man ställa om befintliga bensinbilar till etanoldrift. Det görs på en dag på en verkstad och för en 10 000 lapp ungefär, varav staten tar halva kostnaden från och med nästa år.
Som jag har hört det, så skillnaden mellan då det vi kallar fossilt bränsle, alltså olja som vi tar upp och gör bensin av, då tillför vi ju mer kol eller koldioxid då. Metanolen, etanolen, den görs på kol som redan finns uppe på ytan, alltså i träd och jordbruksprodukter och sådana saker. Det är väl det som är, alltså vi tillför inte mer kol i atmosfären. Det är en slags cirkulär, för sen blir ju den koldioxiden mat åt det växande grödan och träden.
Exakt så, jag önskar att lyssnarna kunde se dig gestikulera här, därför att du ritade ett kretslopp med händerna, och precis så är det. När vi använder förnybara drivmedel, etanol, metanol som knappt finns, biogasen, biodiesel, HVO och RME, då den koldioxid som släpps ut vid förbränningen, den tas upp av grödan igen. Och därmed är i idealfallet sker inget nettotillskott. Det blir ett litet tillskott i alla fall, men det är jättemycket bättre än de fossila bränslena.
Och var kommer det här lilla tillskottet ifrån?
Ja, men dels så till exempel etanol, när man tankar så står det ju E85. Och då förstår man att det där är 85% etanol upp till 85%, mellan 70 och 85. Och resten är fossil bensin. Och när man tankar biodiesel, då görs det delvis med fossil metanol i processen. Så det finns ett tillskott av fossilt i processen tyvärr. Och då blir klimatnyttan inte fullständig, men ett mycket stort kliv i rätt riktning.
Vi ska komma till vi ska komma till en final strax. Just. Men vi kan väl ändå då säga så här att, alltså jag vill att vi ska fokusera, det här är ju Tyresö-radion. Det kan vara skillnad i tätort och glesbygd och sådana saker. Vi har mer kollektivtrafik och sådana här saker. Hur räknar man ut, kan vi väl komma in på först då. Alltså den totala miljöbelastningen för en biltyp nu, inte ett enskilt märke. Det finns ju en tillverkningsprocess av bilen, av batteriet, av drivmedlet och så vidare. Och det kanske finns någon livslängd och sådana saker. Hur får man fram någon måttstock?
Det är inte lätt. Det som är lätt och där det finns officiella värden som man kan jämföra är ju det som kallas tailpipe. Alltså vad är utsläppen ur avgasröret? Och då står det noll på elbilarna. Och det är ju sant att det kommer noll i avgasröret, för den har inget avgasrör. Men sen får man räkna på precis det som vi varit inne på här. Att batterierna har en viss klimatpåverkan. Och själva bilen i övrigt förstås också. Så att nollan är ju fusk så att säga. Ja, men det är ändå ett väldigt stort kliv åt rätt håll. Och ju mindre batteri man behöver, desto bättre för klimatet.
Ja, men det har ju också gått åt energi för att tillverka elen.
Så är det, och om det är någonstans man ska använda elbilarna med gott samvete så är det länder där elen är väldigt grön. Norge har 99% vattenkraft, då är det en bil med nästintill nollutsläpp hela vägen. Sverige har också väldigt hög andel förnybar, eller i vart fall icke-fossil el från vattenkraften, vindkraften och kärnkraften. Och alltså också väldigt låga utsläpp från elbilen. Om man kommer till Polen, med 70% kolkraft i elnätet. Då är det klart att även om den inte har något avgasrör så är det en kolkraftbil i allt väsentligt som rullar där. Och elmotorn är så pass mycket effektivare så att det är bra för klimatet i alla fall. Men det är framförallt bra i länder som Sverige.
Ja, just när du säger effektivitet. Jag fick lära mig i skolan, det är ju några år sedan så jag vet inte vad det ligger på idag. Men då sa man ju att bensinens, vad man kallar verkningsgrad, alltså som gör en rörelseenergin så att bilen kommer framåt. Det är bara 30%, ungefär 30% i bensinen som blir rörelseenergi. Och 70% blir värme. Det är därför vi behöver kylare. Så det är väldigt slöseri.
Helt rätt. Alltså om man tänker sig 3 liter bensin i en bensinbil, så är 1 liter går åt för att bilen ska åka framåt och 2 liter eldar man för kråkorna, eller i bästa fall för kupévärmen. Och elbilen däremot har en effektivitet på över 90%. Och det gör att till och med om man skulle liksom fulladda sin elbil och leta upp aktivt någonstans där det går att få kolkraft i Sverige. Det är nästan omöjligt, men det kan få gå att hitta. Till och med då så gör man en viss klimatnytta. Men det bästa är ju förstås att se till att man laddar förnybart. Och gärna när det finns mycket el över i nätet. Och det där händer ganska mycket av sig självt. Därför att det mest naturliga är ju att ladda bilen när vi ändå sover. Och då har vi överskottsel.
Om vi då, innan vi bestämmer, eller du bestämmer, vilken biltyp som är ett bra miljöval, eller bästa miljöval. Ser du alternativ, alltså istället för att prata drivmedel, vad kan man mer göra för att minska sitt, ja, när man transporterar sig, minska sitt miljöpåverkan?
Tack för den frågan, den är väldigt viktig att börja där. Jag tror att vi i pandemitider har tänkt om mycket därför att vi ju har blivit mer hemmavarande. Lite mindre av att vi tar oss till jobbet varje dag och kanske att vi har följt rekommendationerna att inte resa mer än 2 timmar var det ett tag och att inte göra onödiga resor nu. Och det gör att man ser att den där bilen, den står ju för det mesta bara helt oanvänd och tickar pengar. En genomsnittlig bil i Sverige står oanvänd 96% av tiden. Och det är ju djupa hål i våra plånböcker som den gör utan att tillföra jättemycket nytta till vardags. Så bor man i ett område där det finns bilpooler, delbilningsservice och sådär. Och funkar det för den vardag som du har. Så skulle jag verkligen överväga att istället för egen bil dela på bil. Eller i vart fall istället för bil nummer 2 dela på det tillkommande bilbehovet. Det gör stor nytta för klimatet när vi delar på resurserna. Och det gör stor nytta för plånboken när man inte har den fasta kostnaden som för en ny bil av Sveriges allra vanligaste typ är ungefär 7000 kronor i månaden. Varav värdeminskning är den största kostnaden. Det slipper man ju om man delar bil med andra. Och funkar inte det så ska man veta att milkostnaden för en ny bil är någonstans mellan 30 och 70 kronor för en alldeles vanlig bil. Det vill säga det lönar sig, även om man har bil, att allt som oftast låta den stå och resa kollektivt istället. Och när man sen väl behöver bil, ja, redan innan man går in på vilket drivmedel som är bäst, så fundera på om du inte kan ha en bil som passar dina vardagsbehov. Väldigt många dimensionerar ju sitt bilval utifrån att man en gång om året åker till den där skidorten och man hoppas att tonårsungarna för en gångs skull ska följa med och alla ska absolut ha med sig sina egna skidor istället för hyra. Och det där gör att vi åker omkring i bilar som till vardags är väldigt onödigt stora, väldigt onödigt dyra och har ett onödigt högt klimatavtryck och onödigt hög kostnad.
Vad säger du om då till exempel höja landstingsskatten så att man kan subventionera tunnelbana buss med så att SL-kortet blir billigare?
Jag vill inte ge mig in i detaljerna i partipolitiken, men jag märker att ofta när man gör kollektivtrafiken billigare så attraherar det kanske framförallt de som annars inte alls hade åkt eller annars hade cyklat eller gått. När man gör kollektivtrafiken mer attraktiv på andra sätt, till exempel ökad turtäthet eller att man snabbare kommer fram, det kan vara det som gör störst nytta när det gäller att attrahera vanebilister.
Då ska vi komma till det här då. Och igen, jag upprepar det. Jag är mest intresserad av tätortsbilen, för vi är Tyresö, som jag sa tidigare. Skulle du kunna med gott samvete rekommendera eller tycka till det här, av de här alternativen? Vad är bäst miljöval?
Alltså, det är ju en vanlig fråga jag får förstås, och folk brukar bli frustrerade när jag säger att det beror på. Men det beror på. Det beror på vilka körvanor du har. Om du oftast bara kör 3-4-5 mil, men någon sällsynt gång kör längre, då kanske de här laddhybriderna är intressanta för dig. För då kan du i vardagen köra på el utan att du behöver åka omkring med detta stora batteri och den stora kostnad i inköp det innebär. Vet du att du har körsträckor som är lite längre? Och du vet att det finns laddmöjligheter i båda ändar så att säga. Ja, då kommer elbilens högre inköpspris snart att vara intjänat i mycket lägre driftskostnader. Och har du redan nu en befintlig bil som du vill behålla, ja, men se till att ställa om den till etanol eller gasdrift. Och tycker du att en ny elbil, eller en ny bil egentligen vilken typ som helst, är för dyr för din plånbok, ja, då finns det bättre begagnade etanol- och gasbilar från ett par 10 000 lappar och uppåt. Men det viktigaste tumregeln, den som jag verkligen vill med en fas slå fast, är att lämna det fossila bakom oss. Både därför att ju 7 av riksdagens 8 partier står bakom klimatlagen med en fossilfri transportsektor till 2030. Så det är en risk att ta och vara kvar i det fossila. Och dessutom därför att vi nog alla vill göra vad vi kan för att bidra till att hejda klimatkrisen. Och då är steget från fossilt till förnybart det riktigt viktiga steget.
Du sa beror på. Men om vi nu tar tätorten och man någon gång om året åker långt. Och det är kanske det vanligaste mönstret. Alltså, man använder bilen nästan mer eller mindre dagligen. Även om du sa att det var 96% av tiden står... Jo, men den kanske så stilla på arbetsplatsen.
Just det. Man använder en timme om dagen kanske.
Men det är korta resor. Och sen någon gång om året, kanske 2 gånger om året, gör man en lång resa till sommarnöjet eller skidorten. Jag tolkar dig, om man har det mönstret, då är laddhybriden ett bra miljöval.
Laddhybriden kan vara ett bra miljöval då. Samtidigt så många säger, vänta nu, vad ska jag släppa omkring på 2 system för? Jag har en elmotor och batterier som jag laddar. Och så har jag samtidigt en förbränningsmotor och en bensintank. Är det inte dags att skippa den där bensintanken? Och vi är ju helt klart på väg ditåt, att vi skippar bensintanken helt och hållet. Men jag håller öppet för att titta på båda möjligheterna och gå igenom både miljö- och klimatsamvetet. Men också vardagskörsträckorna och hushållsekonomin så att man hittar bästa sweet zone där så att säga.
Har jag glömt någon fråga eller något du vill ha sagt som inte jag lägger i mun på dig?
Ett drivmedel vi inte har nämnt är ju på dieselsidan. Att man kan tanka fossil diesel men man kan också på allt fler mackar tanka HVO 100. Och HVO är ju då biodiesel framställt av till exempel rester från det svenska skogsbruket. Och då om man väljer det så kan man använda det i befintliga dieselbilar där väldigt många bilmärken godkänner att du tankar din existerande dieselbil med HVO. Och då minskar klimatpåverkan med nästintill lika mycket som om du hade bytt till en elbil.
Då har vi kommit fram till att det viktigaste är skippa fossilt.
Just.
Både ur miljösynpunkt och eftersom vi ska ha ett fossilfritt samhälle så att bilen kommer bli... En bensinbil kommer att bli väldigt oattraktiv. Så kan man väl säga.
Den kommer bli globalt oattraktiv och vi ser också redan hur både Stockholm och andra städer börjar säga men en del gator vill vi absolut inte ha några avgaser på. Och om man då har en bil som framkallar avgaser då får man nog räkna med att den kommer inte man att få använda på samma sätt i framtiden som idag. Har man en bil som inte ens har ett avgasrör är man mycket mer framtidssäkrad.
Mattias Goldman ska jag säga. Då ber jag tacka dig för kloka råd och så får lyssnarna själva avgöra vad som passar dem. Vi låser inte in oss till en biltyp utan det beror på lite som du sa.
Precis så, jag tror mycket mer på morötter än pekpinnar.
Ni har hört Mattias Goldman från Sweco redogöra för och nackdelar med olika biltyper utifrån ett drivmedelsperspektiv. Tack för att ni lyssnade.